Aron heter jag. Jag är pastor i församlingen och ansvarig för barn och unga tillsammans med min fru Evelina som var här framme alldeles nyss. Jag är också ansvarig för lovsången. Även fast jag inte är anställd för den biten så är det ändå ett ansvarsområde jag har, så då får man väl stå för det. Och vi är inne i en serie just nu om identitet. Och identitet är liksom någonting man kan kämpa med hela livet. Jag jobbar ju främst med tonåringar. Då kan vi snacka om att kämpa med identitet alltså. Jag tror att hela tonåren går väl ut på att hitta liksom, vem är jag egentligen? Vad är mitt syfte med det här livet? Och det är någonting som kan skapa så mycket oro och ångest. Varför har vi så mycket självmord liksom? Rotar inte det sig egentligen i liksom, identitetsfrågan liksom? Vem är jag egentligen? Vad gör jag här? Vad är min framtid? Och jag har en... Min bror fick en sån där identitetskris en gång. Men han var inte tonåring då. Han var 5 år. Fick en identitetskris. Min lillebror heter Noah. Han har varit här och spelat trummor ett par gånger. Han är den som spelar högst och starkast av alla trummisar som någonsin varit i ena kyrkan. Han slår och plågar de där skinnen som att... jag vet inte vad. Han är inte så snäll mot dem. Han heter Noah för att min favoritfilm när jag var liten var just Noahs ark. Alltså filmen om berättelsen om Noah i Bibeln. Som fick ett budskap från Gud att han skulle bygga en stor båt för att rädda sin familj och alla djuren undan en stor flod, en översvämning. Och sen en dag när Noah var ungefär 5 år gammal så slutade han be. Och vi brukade be liksom varenda kväll tillsammans som familj. Man bara vägrade. Och till slut så frågade mina föräldrar, vad har hänt liksom? Vad är för fel med dig? 5 år gammal. Men då hade ju tsunamin i Thailand varit alldeles nyligen. Och Noah hade fått för sig att eftersom han hette Noah så var hans uppdrag också att bygga en båt och rädda alla de här människorna. Då fick mina föräldrar förklara att nej. Så riktigt, så är det inte. Och han var så arg på Gud, sa han. Jag är så arg på Gud, han inte sa till mig att skulle bygga en båt och rädda alla de här. Men ja, han gick vidare. Han är pastor idag, han mår bra. Han har inga men från det här. Så att, men han byggde liksom sin identitet på att han hade samma namn som den människan i Bibeln. Och då skulle han ha samma uppdrag liksom. Vi kan bygga vår identitet på olika saker. Men det finns en trygghet i att vi behöver inte bygga vår identitet på vårt eget verk. Vad vi heter, vad vi har för yrke, vad vi har för utbildning eller vart vi kommer ifrån. Vi har en annan som definierar oss. Vi har en annan som bestämmer vem vi är, som känner oss själva bättre än vad vi själva gör. Bibeln säger att han har räknat varje hårstrå på vårt huvud. Det är honom som får identifiera oss. Det är han som känner oss. Och därför har vi den här serien då. Och vi har talat om det här utifrån Efesbrevet 1, vers 3-14. Och jag tänkte läsa den i sin helhet. Det är ett mäktigt stycke, men häng med. Paulus skriver: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den planen som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himmelen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utfört allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsningen. I honom har ni också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sil. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Det är en mäktig text. Och allt det där är en mening i grekiskan. Kan ni tänka där, när församlingen i Efesos år 67 eller vad det är nu. De får ett brev från Paulus. Svetten börjar rinna redan där. De öppnar brevet och någon stackars sån här praktikant eller något ska läsa upp det där som söndagens predikan. Och det här är andra meningen. Allt det här. Vart tar man andningspauser? Vart betonar man egentligen? Och så är det på koine grekiska. Jag tror ju att det var jobbigt för alla församlingar när de såg att ett brev var från Paulus. Det var nog svettigt hos alla då. Bara, oj, 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 vad har han att säga oss nu? Stackars då de församlingar som fick fler brev. Krister har två tidigare söndagar prikat över att vi är välsignade över all andlig, med all andlig välsignelse. Från den himmelska världen i Kristus, vers 3. Och förra veckan, att han innan världen skapades utvalde oss att vara heliga och fläckfria inför honom. Du är välsignad och du är utvald till helighet. Det är din identitet. Och min uppgift idag är att förklara för oss, för dig, vad det innebär att du är förutbestämd till barnaskap, som det stod här i vers 5. Det står så här i vers 5. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Alltså det är så komplexa meningar som man får tänka tre gånger när man läser dem. Han har förutbestämt oss, står det. Och här kan man göra värsta stora utläggning. Det finns hela teologiska system kring vad det innebär att vara förutbestämd. Men i kärnan vet det här. Gud har valt dig. Han har valt dig innan du valde honom. Fokusera på det. I Johannes evangeliet 15, vers 16 så säger Jesus till sina lärjungar: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er till att gå ut och bära frukt som består. Han har utvalt dig långt innan du kom på tanken att välja honom. Långt innan du fick höra evangeliet eller de goda nyheterna. Och om Kristian hade hållit den här predikan så hade han nog sagt någonting om att vi människor är i oss själva helt oförmögna att välja Gud. Och det är bara av hans nåd som vi kan välja Gud, för att han liksom har gett oss den möjligheten. Känner ni igen det? Har ni hört Kristus säga det någon gång? Det är bra. Den ortodoxa kyrkan istället skulle säga någonting i stil med att Gud har lagt ner någonting i människan som gör att när vi faktiskt möter honom, då kan vi inte annat än välja honom. Och det kanske finns en sanning här någonstans däremellan, eller i båda och liksom. Att Gud har lagt ner en längtan i människan efter honom. En längtan efter hans helighet och hans renhet, hans godhet, hans annorlundahet. Och sen har han gjort det möjligt för oss genom sin nåd. Han har utvalt oss att vi får välja honom. Att vi får gå honom till mötes. Att vi får bli hans barn. Och det här ordet då, förutbestämda. I den engelska översättningen, i en av de här fall, så har de översatt det här med destined. Alltså du är ämnad till. Din existens är avsedd för, kolon. Och vad är den avsedd för? Barnaskap, säger folkbibeln. Barnaskap, eller att få söners rätt, eller att bli hans barn. Det ordet som Paulus använder här kan, som jag ska försöka uttala också, hyothesian. Det kan egentligen närmast översättas med att vi är adopterade. Det är adoption det handlar om. Vi är förutbestämda för, vi är avsedda för, vi är skapade för adoption genom Jesus för att i honom förenas med Gud. Och det här ordet hämtar Paulus från den grekisk-romerska lagen. Där en man utan barn, en friman måste det vara självklart. Någon som äger fastigheter och alltihopa. Som ska ge dig arv. Om man inte han hade något barn så kunde han adoptera en barn. Oftast var det då en slav man tog. Och då tog man den slaven och gjorde den personen till hans son. För att kunna ge arv liksom. Och när ett barn blev adopterat så förväntades, så ärvde liksom sonen både den nya familjens namn, så man tog faderns namn liksom. Man tog familjens status. Man gick från slav till en politiker, köpman, liksom det som familjen höll på med. Man fick den familjens trygghet. Men också dess berättelse. Och förväntades leva och agera i enlighet med den. Alltså familjens historia. Som till exempel Israels folk. Deras berättelse om att de är Guds utvalda folk. De är Guds ögonsten. Den typen av berättelse liksom. Förväntades barnet att bara anamma. Det här är du. Pang. Det här ska du leva efter. Det här ska du leva i. Och den här ska du bära och infina dig i. Barnet är inte längre slav som ska göra vad ägaren bestämmer. Utan barnet är nu faderns stolthet. Som ska ärva allt vad fadern äger. Bära faderns namn, hans status, hans makt. Och utföra samma handlingar som fadern. Och Bibeln säger på ett annat ställe att vi innan Jesus är slavar under synden. Oförmögna att göra någonting annat. Och när Paulus använder då det här ordet att vi är adopterade så säger han liksom på sätt och vis att vi har alla varit där. Vi är alla förutbestämda till adoption. Därför har vi alla varit inte barn. Förstår ni? Det har funnits ett före. Men vi får bli adopterade. Vi var slavar under synden. Kringirrande, jagande efter rättfärdighet enligt lagen. Men vi får bli Guds barn i och med att vi blir frälsta. Och Bibeln säger att när vi har blivit adopterade in i Guds familj så får vi samma rätt som Jesus att ropa till Gud, Abba, Fader. Och på ren svenska så blir det typ farsan. Eller pappa, om du tycker att det är en finare term. Det du tycker är mest kärlek i sig. Då har vi rätten att säga, farsan, du, det sket sig. Jag behöver hjälp. Jag behöver dig. Jag är inte fullmogen. Jag är inte myndig. Jag behöver din hjälp. Jag behöver att du är min fader. Att du står för mig. Och att jag får leva under ditt beskydd. Och genom adoptionen till honom så är vi frigjorda från att jaga efter rättfärdigheten genom lagen. Och vara slavar under synden. Istället är vi ställda under honom som är rättfärdigheten själv. Och vi får ta hans namn. Vi får bära hans namn. Hans helighet. Hans frihet. Vi får bära hans namn som är rättfärdigheten själv. Rättfärdiga, heliga, fria, förlåtna, älskade, upprättade. Också bära med oss den makt, eller om man ska säga, som finns med i hans namn. I Lukas evangeliet så kan vi läsa om när Jesus berättar en liknelse om just två söner och en pappa. Och jag tänkte att jag skulle läsa den från The Message som har lite enklare språk och lite mer berättelseform. Liksom. Jag tänkte inte lägga upp den på skärmen eller någonting sådär, utan lyssna och tänk dig in i vad som händer och se det framför dig. Om det hjälper dig så blunda när jag läser det här. För dig som vill slå upp det. Även om du inte kan hänga med riktigt på den här översättningen så är det Lukas evangeliet 15, vers 11. Det står så här. Det var en man som hade två söner, berättade Jesus. Lillebrodern bad pappan om att få ta ut sin del av arvet i förskott. Alltså delade fadern upp sin egendom mellan dem. Och snart packade lillebrodern sina väskor och for bort till fjärran land. Där levde han i sus och dus och slösade bort allt han ägde. När pengarna väl var slut blev det svält i hela landet och han fick det svårt. Han tog anställning hos en av medborgarna i landet som lät honom passa hans grisar. Han svalt så illa att han gärna hade delat mat med grisarna men fick ingenting. Han tog då sitt förnuft till fånga och tänkte: drängarna där hemma får sina 3 mål mat om dagen och här går jag och svälter ihjäl. Nu går jag hem och säger till pappa: pappa, jag har gjort fel mot Gud och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son, men jag ber om att få bli din dräng. Och så begav han sig hem igen. På långt håll fick hans pappa syn på honom. Och med hjärtat verkande av kärlek sprang han fram och kramade och kysste honom. Sonen som började som han hade tänkt: pappa, jag har gjort fel mot Gud och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Men hans pappa vägrade höra på det örat. Istället ropade han på tjänarna: fort, hämta finkläderna åt honom. Sätt klackringen på hans finger och skor på hans fötter. Slakta gödkalven och stek. Ikväll blir det fest. Vi ska fira. Jag har fått tillbaka min son. Jag trodde att han hade dött från mig, men han lever. Jag trodde att han var försvunnen för alltid, men han har hittat hem igen. Och så satte de igång att fira. Under tiden var storebrodern ute på åkern och jobbade. När dagens mödor var över gick han hemåt. Då fick han höra musik och dans och frågade en av tjänstepojkarna vad detta var. Din bror har kommit tillbaka, fick han veta. Och din pappa ställer till med fest, kalvstek, för att fira att han kommit hem helskinnad. Då ställde sig storebrodern i ett hörn och surade och ville inte vara med på festen. Pappan kom ut och försökte prata med honom, men storebrodern ville inte lyssna. I alla år har jag gjort allt vad du velat, sa han. Du har aldrig haft något besvär med mig, men har du någonsin kommit på tanken att ordna en bjudning för mig och mina vänner? Och nu, så fort den här ligisten som har slösat bort alla dina pengar på horor behagar dyka upp, då ställer du upp med världens kalas. Älskade du, svarade pappan. Älskade du, se det inte så. Du är ju hos mig jämt och allt jag har är ditt. Men nu har det hänt något fantastiskt och det måste vi fira. För din bror som var som död för oss, men nu lever han plötsligt. Han var försvunnen, men han har hittat hem igen. Det är en så mäktig berättelse. Och kanske är det någon här inne som har varit som den här yngre sonen, tänker jag. Som har varit iväg på en sväng. Som har levt livet borta från Gud. Festat loss och slösat dina pengar på meningslösa grejer. Destruktiva relationer. Du kanske har din identitet i en sån livsstil som är destruktiv och skadlig för dig. Och för dig har jag ett budskap idag. Det är inte slutet på din berättelse. Det är inte din slutgiltiga identitet. Du kan för idag för första gången eller för 100:e gången få bli adopterad in i Guds familj och bli hans barn. Din identitet kan få gå från den som du har skapat till den som Gud har skapat för dig. Och det är inte för sent. Det här är din dag. Eller kanske är du som den äldre sonen som aldrig har lämnat Gud, som är uppvuxen i kyrkan och som har alltid suttit på första raden eller andra raden hela ditt liv. Och kanske är du precis som sonen i berättelsen, lite frustrerad på Gud. Hur han behandlar andra människor. Hur andra människor får upplevelser med Gud. eller få förtroende, hur de blir använda av Gud. Och han ställer till med fest för andra, men inte för dig. Och till dig vill jag också säga att Gud har ett ord till dig idag. Han vill säga att allt jag har tillhör dig. Allt jag har tillhör dig. Men framförallt detta. Framförallt detta ord. Jag älskar dig. Älskade du, kom hem och fira med mig. Fira med mig allt det som händer. Fira med mig allt det goda som jag gör. Allt det goda som händer. Kom och fira med mig, älskade du. En av de viktigaste funktionerna som man hade en son till var att livet skulle gå i arv till sonen. Men inte bara det. Utan man hade en tanke att faderns liv, faderns livsverk fortsatte i sonen. Så det fadern har påbörjat går i arv till sonen och sonen är en fortsättning på faderns liv. Sonen blir en bärare av faderns berättelse eller hans livsverk. Och en son, som jag sa i början, han är inte myndig själv. Han är minderårig och får inte själv gå in i avtal och så. Men som den här sonen, han fick klackringen på sitt finger. Vet ni varför man hade en sån? Det var så man slöt avtal. Man tryckte in den där med lite stearin eller något. Vax. Så kunde sonen gå in avtal och faderns vägnar. Fadern ger sonen makt. Samma makt som fadern har. Det är förtroende. Sonen har inte det i sig själv. Men sonen får det av sin fader. Och nu när vi har blivit adopterade till Guds barn. Så är det vår uppgift att fortsätta det som Gud har påverkat genom Jesus. Att inrätta Guds rike här på jorden. Här i Enköping där vi är. Det är vår uppgift. Och det är inte ett rike av kött och blod, politisk eller militär makt. Det är Jesus väldigt tydlig med. Det är ett rike av folk som lever upprättade. Som lever i kärlek. Som lever i hans helighet. Som lever av evigt liv. Jesus säger i Johannes evangeliet att den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar som levande vatten flyta fram. Som är evigt liv. Han säger också senare i Johannes evangeliet att känna fadern, det är det som är evigt liv. Och det är det vi får leva av. Vi får fortsätta uppgiften som Jesus hade. Att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Att förbinda de som har förkrossat hjärta. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna nådens år från Herren. Och en hämndens dag från vår Gud. Och att trösta alla som sörjer. Ett löfte som också finns i Uppenbarelseboken där det står att Gud torkar alla tårar. Det är det hoppet vi får gå mot. Lovsångsteamet, ni kan göra er redo. Vi får fortsätta Jesu verk här på jorden. Och jag vill bjuda in dig idag till förbön för tre olika saker. För det första så vill jag bjuda in dig som har sprungit iväg från Gud, som har varit på villovägar, så vill jag bjuda in dig. Kom hem. Kom hem till faderns öppna armar. Som bara välkomnar dig med så mycket kärlek. För andra vill jag bjuda in dig som är som storebrorsan i den här berättelsen. Som är lite frustrerad på Gud. Så vill jag bjuda in dig att lyssna till honom när han säger till dig, jag älskar dig. Att höra han tala ut om orden över dig. Och höra hans inbjudan, bara kom och fira med mig. Och för det tredje vill jag bjuda in dig som vill ta din identitet på allvar och vara en bärare av Guds rike. Att vara ett Guds barn och fortsätta det verk som Fadern redan påbörjat. Att fortsätta hans livsverk. Fortsätta Jesu verk. Vi kommer att ha förebilder här nere i hörnet och du är välkommen att komma och be med någon av oss eller med mig under tiden vi lovsjunger. Vi tar och ber. Så lovar vi Herren. Om det inte är för besvärligt för dig så skulle jag vilja fråga er att stå upp. Bara stanna upp inför hans helighet. Jesus, tack att du är här. Tack för din godhet. Tack för din kärlek. Tack att du dog för oss med öppna armar. För att välkomna oss hem. Tack att du känner oss bättre än oss själva. Och tack att vi får ha vår identitet i dig. Inte i något eget vi skapat, inte den livsstil vi gjort för oss själva, inte vårt yrke, inte vårt utbildning eller vår etnicitet. Utan vår identitet är i dig, att vi är Guds barn. Vi är av ett annat rike. Vi är av ett rike av helighet, godhet, av Herrens kärlek. Tack att vi får fortsätta det verket. Tack att du har gjort det möjligt för oss att bli dina söner och döttrar och fortsätta det som du har gjort. Att förkunna glädjens budskap, evangeliet från ödmjuka. Att förbinda dem som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren. Tack att vi får vara en del av det. Tack att vi får vara en del av det. Vi är enkla människor. Vi är enkla syndare. Vi som var slavar under syndens ok, att vi får bli söner som får gå ut och proklamera frihet för de som sitter fast i slaveriet. Tack för din kärlek. Tack att du idag fyller oss med din kärlek. Din godhet. Att vi får möta dig ansikte mot ansikte. Att se det du ser. Att göra det du gör. Att säga det du säger. Till varje människa vi får möta. Till varje människa som passerar genom våra dörrar i den här kyrkan. Till varje person på våra arbetsplatser. Tack att vi får bärare av din närvaro.